Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Det här är Sydsvenskan. Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 307. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har ställskap i studion av Max Wiman och från vardagsrummet, eller något, av Fredrik Lindstrand.
Vardagsrummet kan bekräftas.
Ja,
hej.
Årets första avsnitt, hörni. Välkomna åter.
Tack, tack.
Tack så mycket.
Det är i talande stund eftermiddag tisdag den 10 januari och man får säga att det under den senaste veckan har börjat hända en del i och omkring Malmö FF. Max och Fredrik ska placera in dessa händelser på en överraskningsskala från 1 till 5. Där 1 betyder visste jag väl och 5 närmast fick jag tappa hakan. Och vi börjar i toppen tänker jag. För i onsdags så meddelade MFF att Daniel Andersson återfår titeln sportchef medan Andreas Georgsson får epitetet teknisk chef med, enligt föreningen, citat, det strategiska ansvaret för att uppnå föreningens långsiktiga sportsliga mål. Och först Max, överraskningsskalan.
Ja, jag sätter ju detta ganska lågt på överraskningsskalan. Sätter det som en tvåa då.
Ja.
Och då är jag lite sådär
självgod.
Självgod heter det. Självsmål, självgod. För när vi spelade in podd för jul så antydde jag detta. Jag skrev faktiskt även om det i min julkrönika att det var en magkänsla som sa att, och lite mer än så egentligen eftersom Anders Paulsson uttryckte att det var någonting på gång i den sportsliga ledningen. Och det var för mig det mest logiska. Så jag kan väl snarare säga att jag var lite försiktig då. Jag var rätt övertygad om att det skulle hända någonting. Och att man var tvungen att på något sätt markera att Georgssons första år inte fungerade. Med tanke på hur det såg ut och hur han fick sitt, eller tog på sig att hoppa in som tränare dessutom.
Hur överraskad blev du av detta, Fredrik?
Jag hade ju hört Max prata så jag var inte alls överraskad. Nej, men jag har satt en trea då, så jag är någonstans mitt emellan. Att det skulle bli någon form av förändring var väl kanske att vänta. Men jag trodde kanske ändå man skulle hålla ut kanske något år till. Det är en ganska intressant MFF-paradox det där. Att man återkommer hela tiden till att prata om det här med kontinuitet. Och Georgsson sa ju det så sent som när Rydström presenterades att det var någonting som MFF var kända för. Och det fick mig att höja lite på ögonbrynen. Och kontinuitet kan förstås betyda olika saker. Och liksom visa sig på olika sätt. Men just i fallet med tränarutnämning så var det kanske inte så väntat. Och även den här utredningen verkar ha kommit fram till vikten av kontinuitet på viktiga platser. Men så blir det ändå, vi ska bara göra några förändringar först. Sen tar vi kontinuitet. Det är lite som i den här Alfons-berättelsen. Vi ska bara...
Så att, ska
nu,
bara
nu
ska
man, börjar man lite om på ny kula igen här då liksom.
Men Max, vad betyder det här i klartext då?
Vi får tolka väldigt mycket, men det är klart att jag tolkar det som att Daniel Andersson får ett huvudansvar, ett större ansvar kring hur truppen formas och hur laget ska se ut i nära samarbete med Henrik Rydström, det är naturligtvis. Vilket också antyddes, det var intressant med den nyförvärv som vi ska prata om sen, där man pekade just på att Rydström ville ha honom. Så det tror jag är liksom, det är väldigt tydligt. Jag tycker att Georgssons roll som kanske då kan passa honom bättre men samtidigt låter väldigt flummig. Så frågan är ju liksom om det är det han vill göra eller han vill söka sig till. Han har ju provat tränarjobb i England, assisterande tränare, kanske vill söka andra vägar sen. Men det känns som att det var ett lite politisk lösning på något sätt att stuva runt på det här sättet. Jag vet att många verkade lite förvånade och förvirrade över vad som egentligen hände, men utslaget måste ju ändå vara att Daniel Andersson har ett huvudansvar igen. Trots att han hade en högre titel i fjol, vilket...
Ja, alltså precis. Fredrik, om man läser liksom...
Men det stod ju i det pressmeddelandet här att han hade ett fortsatt huvudansvar.
Ja. Ja, men det är ju det här som är, om man läser tjänstebeskrivningen så känns det ju som att de har bytt jobb med varandra. Med den skillnaden att Daniel Andersson fortfarande är chef över Andreas Eriksson.
Precis. Han har blivit, Andreas Eriksson har ju liksom blivit Daniel Andersson utan någon att bestämma över. så att säga. Men, eller något att, men... spontant kan jag tänka mig att det är en roll som ger som passar ganska bra i det här långsiktiga och lite mer, kanske lite mer visionära. Han har väldigt bra koll på fotboll och på trender och på riktningar inom spelet, och han är oerhört kunnig och så att det tvivlar jag inte alls på att han kan vara en väldigt bra man för att liksom samla ihop det och koka ner det till en lite mer långsiktig strategi. Samtidigt så var ju en stor del av att han kom hem från England också att han ville komma lite närmare planen och lite närmare det här trupparbetet och sådär. Precis som att Daniel Andersson, vars kompetens som sportchef är väl dokumenterad och vill ingenting att ifrågasätta än, men känslan var ju samtidigt att han ville fortsätta som sportdirektör. För jag upplevde det lite som att han ändå var trött på de här eviga telefonsamtalen och kanske ville liksom blicka lite framåt. Jag kan inte minnas inte exakt hur han formulerade det, men det var ju något i stil med att han var lite självkritisk i slutet av 2021 och insåg att han hade brister som sportchef, och han kände att klubben kan ta nästa steg i den rollen med det upplägget man valde då, egentligen sommar 21 då, när man anställde Georgsson, men det trädde ju inte i kraft förrän ett halvår senare då, själva upplägget. Det är min tolkning, så att känslan är väl lite att Daniel Andersson någonstans tar en för laget där, eftersom det var en situation som inte var riktigt hållbar. Det kan hända att han har fått ny energi och vill gå in i den rollen igen, men så tolkade jag det, som att han var lite färdig med det här sportchefsjobbet och att han nu går tillbaka till det. Ja.
Men det är väl lite, jag tycker du prickade lite där, Fredrik, just att Daniel har ju alltid varit en lagspelare, och det är nog så att han tar det lite grann för laget, och han är också en doer, alltså det ska hända saker här och nu, och jag tror kanske att han kanske har saknat den här rollen lite grann, samtidigt som man då inser att det här är nog det bästa Malmö FF kan göra just nu i alla fall för att komma ur det här, och jag tror som sagt att det kan komma fler kapitel. Vi vet ju inte, jag håller helt med om Georgssons alla kvaliteter i det här, men vi vet ju inte om det är verkligen det här han vill ägna sig åt. Sen tror jag att vi borde kanske ha sett det här ännu tidigare egentligen. Alltså, jag tycker bilden klarnar bara, vi var lite förvånade när Georgsson tog över laget, men det var en väldigt, väldigt konstig situation att en nytillträdd sportchef plötsligt skulle bli tränare också. Och dessutom är den personlighet han är ju inte den som höjer rösten jättemycket och gapar högt som en Ove Rössler som kom in. Alltså det kändes ju inte, med facit i hand så kändes det ju inte alls som den här kraften som skulle väcka liv i ett lag som då kanske hade, som man kan säga det olika på det, men på något sätt inte till så mycket poäng som man förväntade sig och inte presterade i Europa som man förväntade sig. Så att det var... Jag tycker det finns en rätt logisk kedja i det här. Det mest ologiska var att han faktiskt hoppade in i somras. Sen vet vi då att det berodde på att Harede sa inte kunde det. Men...
Den stora förändringen i upplägget för EU som skulle är att man tar ju bort det här att han kommer inte sköta förhandlingar med spelare. Han kommer inte ha den här nära kontakten med truppen och staben. Och när man liksom inser att det är det som är den stora förändringen för honom, för en sportchef ska ju också vara visionär och tänka långsiktigt, men man tar bort den här direkta kontakten med spelartruppen, då framstår det ju som, och det går inte riktigt att tolka på något annat sätt, som att den relationen blev skadad under året. Att den, det är svårt att säga exakt vad i det, är det tilliten där, att man inte riktigt har förtroende för varandra som gör att man inte vill fortsätta på det viset, utan att Daniel Andersson går ner där istället. För det var ju så, under hösten kände jag allt mer att när spelare pratade framtid, och även när Hareide pratade om situationen i MFF och pratade framtid, så pratade han, då nämnde han Daniel Anderssons namn, inte Andreas Erikssons namn, som den personen som han hade haft samtal med och så vidare.
Och jag tror att man kan peka på att den relationen skadades när han tog tränarjobbet. Alltså innan dess så tror jag inte de hade hunnit kanske så mycket skapa relationer med honom eftersom det var så pass kort tid. Men när han plötsligt tar den rollen också och det inte fungerar det heller, eller inte med den tränaren heller så att säga, så tror jag där är början till alltihopa. Sen parallellt så skulle man ju då värva in nya spelare som sen inte visade sig för speltid eller hålla måttet, och då blev det ju naturligtvis ännu mer komplicerat.
Och det är ju någon slags bottom line här tycker jag, att den här strukturen som de sätter nu, den spelar ju inte någon roll om inte träffsäkerheten i rekryteringarna blir bättre än vad den var under 2022. Det är ju fortfarande exakt samma personer då, Georgsson, Andersson, Astrid, som står för dem och jobbar fram de här nya spelarna, även om de har fått nya titlar och nya roller. Det är fortfarande samma personer. Så det är ju någonstans grunden är ju att man prickar bättre rätt den här 2023 för att sluta högre upp i tabellen helt enkelt.
Alltså den sportsliga ledningen gick ju inte på något sätt fri från kritik från supportrarna. Räcker det här för att blidka det, eller mildra den kritiken, Max?
Det är jättesvårt att säga, för att supporter är...
Det är resultatberoende, givetvis.
Ja, och supporter är så ett vitt begrepp. Men man kan ju säga så här, att bara det faktum att det var över 2700 människor som gick ut i grådasket igår för att smälla bengaler och titta på träning. Det visar ändå liksom att bytet till Rydström som tränare och den här förändringen, någonstans har man väl kanske ändå vunnit ett förtroende, för det är ju inte så att folk vänder laget ryggen. Så att jag tror det räcker inledningsvis, men sen hänger ju allting på resultaten naturligtvis.
Om man nu har ju MFF återigen, som du sa Fredrik, betonat vikten av kontinuitet och långsiktighet, och man får ju och det som ordförande Anders Paulsson har sagt med att man siktar på topp tre, där ligger det någon slags försäkran om att man ska ha tålamod med Henrik Rydström. Hur stort tålamod finns det då med den sportsliga ledningen? Alltså hur hög träffsäkerhet behöver de ha för att få fortsätta?
Det kan ju hända att det är ett arbete att MFF just nu scoutar en ny sportchef medan vi, alltså, och har det här som en övergående lösning, den som är nu, det vet man ju inte riktigt. För jag hängde ju upp mig lite på att Daniel Andersson verkade så färdig med sportchefsrollen för ett år sedan bara. Så det får mig att tänka på att man kanske vill hitta någon annan lite mer långsiktig lösning på den positionen, att han övergår till något annat sen, en mer övergripande roll igen. Jag vet faktiskt inte riktigt.
Jag tror att tålamodet kommer att vara ändå hyfsat, men att det är beroende av naturligtvis resultat, men lika mycket av att får man hem Pontus Jansson i sommar, prickar man in ett riktigt, riktigt bra nyförvärv, så liksom stiger ju aktierna för den sportsliga ledningen genast. Om det kommer in en spelare som öser in mål eller skapar en jättetrygghet på mittfältet, eller jag vet vilken roll som helst så att säga. Man har ju vunnit en del, tror jag, i många hjärtan genom att Anton Tinnerholm kom tillbaka, eftersom det finns många goda minnen med honom. Sen ska man komma ihåg att han har ett skador bakom sig, så att han kan få en tuff uppgift också. Men jag tror det behövs ett par fullträffar för att förtroendet ska... Det är inte bara resultatberoende, utan det behövs ett par fullträffar i truppen.
Fredrik, för att fortsätta ditt resonemang, tolkar du det som att det var så här kanske som MFF hade velat göra från början, men att det föll på att Daniel Andersson sa nej?
Hur menar du?
Ja, alltså med den uppdelningen som man har nu mellan Daniel Andersson och Georgsson, istället för det omvända som det var förra året.
Ja, det, ja nej, det blir... Nej, gud vad svårt. Nej, det kan jag inte säga att jag tolkar det som. Det är svårt att tolka överhuvudtaget, tycker jag. Det är bara den känslan jag får nu. Så ja. om det, hur det var för ett och ett halvt år sedan, det är svårt att sätta mig in hur jag kände då.
Ja, när jag tänkte lite grann på det som Niklas Carnén sa när vi intervjuade honom i slutet av året. Han sa att han fick ju då, frågan var, hur skulle du värdera beslutet att göra Georgsson till sportchef så här i efterhand? Och då svarade han, om jag hade gjort om det så hade jag nog gjort det vi gör nu, fast från början.
Jag kommer ihåg det citatet, och det är ju en signal att tycker jag främst till att det blev, var inte rätt med att ge oss som sportchef.
Nej, frågan här är ju liksom om det var ett beslut som de liksom lite grann blev tvingade att ta, eller om de tyckte att det var...
Nej, jag tror inte det. Jag tror att någon sålde in det här från början. Sen vem som gjorde det vet jag inte, om det var Daniel eller någon annan. Men att man sålde in det här konceptet och att Georgsson, det skulle bli bra där. Men att man har sett i efterhand att det är en väldigt svår roll som jag tror kräver väldigt speciella egenskaper att vara sportchef i en stor förening. Det kan vi ju se på andra håll. Jag menar Bosse Andersson i Djurgården och mannen i Elfsborg som jag tappar namnet på.
Stefan Andreasson,
det är ju karaktärer samtidigt. Alltså, du måste ju vara lite masochist nästan för att ge dig på den här rollen.
Man måste leva jobbet liksom. Ja. Det är ju en livsstil, sportchef.
Och jag tror inte du kan vara för teoretisk eller för vältalig på det sättet. Utan, det låter dumt, men det är liksom, du måste vara rätt så rak på sak.
Alltså om man ska ha de två som förebild så är det ju, ska man absolut inte vara teoretisk. Man ska ju bara vara driven av känslor. Och
ja, men det är ju ganska mycket det som är, vilket innebär att du måste ha folk runt omkring dig som kanske håller i andra bitar. Och tror jag i och för sig att Daniel Andersson är en mycket lugnare person, så det är inte riktigt så. Men Andreas Georgsson är ju ytterligare ett snäpp på andra hållet, liksom, en mer en teoretiker och väldigt försiktig man.
Det handlar mycket om, men just det är svårt att hitta en sån liksom grundformel för vad som gör en sportchef framgångsrik. Det finns ju, om man tittar runt i Europa, alla möjliga sorter liksom, men om man tar dem som har lyckats bra över en lång tid, och bortsett från Daniel Andersson så är det ju som Bosse Andersson och Stefan Andreasson, så är de är kanske karaktärer, profiler, och det är ju liksom, det är ju på något sätt, Daniel Andersson är inte utåtriktad på samma sätt som de är, men han har ju en pondus som de kanske saknar och som liksom väger upp för det där och som passar väldigt bra in i just Malmö FF liksom.
Jag kommer tänka på ett annat namn, att det kan vara väldigt olika typer av klubbar. Hans Larsson i Mjällby är väl också en sån här liksom väldigt profilstark karaktär som man inte är rädd att stå för vad han tänker och tycker.
Nej.
Håkan Mild i Göteborg är ju det, han har ju också den här pondusen. Han har ju kanske inte träffat rätt riktigt lika mycket som Daniel Andersson har gjort, men han har ju en spelarkarriär att backa upp det med. Martin Eriksson i Häcken som har gjort ett alldeles förträffligt jobb här de senaste åren. Är väl kanske lite, inte riktigt där än, men han är ju andra sidan ganska färsk på posten. 80-talist.
Ja, herregud, så ungt.
Det är ju det.
Vi går vidare. Efter 7 säsonger, 253 tävlingsmatcher, 59 mål och 52 assist, så blir det ingen fortsättning för Jo Inge Berget i Malmö FF. Är du överraskad, Fredrik?
Nej, jag är nog inte så jätteöverraskad. Jag satte en tvåa där. Hade det varit i somras så hade jag nog satt en fyra. Men jag tycker man fått de signalerna under hösten här.
Kan
men
du utveckla?
Man fick de signalerna under hösten att det liksom aldrig... Det landade aldrig någonting mer än att de sa att samtal pågick, men det verkar liksom inte komma någonstans mer därifrån. Och det kändes väl som att Berget ville ha ett längre kontrakt än vad MFF var redo att ge. Och det var också, när jag tolkar det som sades efter premiärträningen, så får man väl den bilden också. det var där det strandade, så att säga. Och jag tycker att det är en väldigt, väldigt, väldigt svår situation där man liksom inte, jag har svårt liksom att kritisera MFF för någonting de gjorde, och hade de gjort åt det andra hållet så hade varit svårt att säga någonting om det också, tycker jag ju. Men om jag måste landa i någonting, så tycker jag nog faktiskt att MFF gjorde rätt här. Någon gång måste man bryta kill your darlings, och det var kanske läge just nu.
Hur kommer det att märkas att han inte är kvar då, Max? Kommer det att märkas?
Ja, det kommer att märkas i högsta grad. Och jag
glömde att fråga om din siffra.
Ja, jag skulle säga att den är väl satt lite mer känslomässigt, om jag uttrycker det så. Jag sätter det som en 4 då. För att i min värld så tycker jag att han är en så stark karaktär. Som utifrån det jag ser i truppen i övrigt är en väldigt viktig ingrediens i ett lag som håller på att stöpas om också. Så jag är förvånad. Sen anar man ju mellan raderna att det har varit en förhandling där man kanske inte har enats om, och kanske Berget har haft orimliga krav. Det jag vet inte. Men när jag läser hans inlägg på Instagram och att han så tydligt uttrycker sin besvikelse, så finns det ju ändå någonstans en stark, för han kommer ju få ett nytt kontrakt någon annanstans. Men att det finns en så stark vilja att han skulle vilja vara kvar. Och jag tror att han hade varit en viktig pjäs i en ombyggnad under ett par års tid ytterligare. Så att jag är överraskad på det sättet att man valde. Jag är helt inne på att truppen måste föryngras och förnyas. Och där måste man naturligtvis också ta hänsyn till vilka som har kontrakt och inte har kontrakt. Men liksom om man tittar på karaktärer och tänker på att Jonas Knudsen, han går där fortfarande. Bara för att ta ett exempel, inget ont om honom, men så liksom, ja, det för mig känns det som att det var fel karaktär som försvann från truppen.
Jag tycker att någonstans att Bergets Instagram-inlägg och sättet han uttrycker sig på kanske ger en liten delförklaring till varför det blev som det blev. Också att det är en spelare som ändå upptar ganska mycket syre i ett omklädningsrum, kan tänka mig, som ändå vill vara en central del av laget, och när han inte får vara det så är han knappast nöjd med det här. För att om man bara får gissa, och det får man göra eftersom man är med i den här podden, så att han lägger ut det innan MFFs kommunikationsavdelning gör det, det var det de, jag kan tänka mig att de har säkert bett honom om att vi kommer liksom ge dig ett bra avsked på sociala medier. Det skiter han när han lägger upp det själv, för att han vill liksom, ja, han vill äga den storyn på något sätt liksom. Det säger ändå lite grann om läget, och han poängmässigt förra säsongen var inte bra för honom. 2 mål och 3 assist under hela 2023 allsvenskan. Ganska mycket skadad, framförallt under hösten. Nu kommer Nanasi in som konkurrerar på den positionen, och som dessutom har med sig en tränare som liksom tror ganska starkt på honom, och MFF som uttalat liksom behöver föryngra och så. Det är möjligt att det hade kunnat skapa liksom lite problem på sikt, den situationen, men missnöjd med Inge Berget till laget, som ändå är van vid att vara en tongivande spelare. Och, ja, ibland kan det vara bra att inte vänta ut varje affär till själva bäst före datumet, så att säga, utan att gå lite tidigare. Det kanske inte betalar av sig direkt, men det kanske om ett halvår kanske det bara visar sig helt rätt.
Det är så man, det var till exempel Anders Christiansen uttryckte på sitt sätt på sociala medier rätt så stark reaktion också på det här, att jag tror det var på Instagram det också. Så att det kan ju få effekter på det hållet också i truppen, att det påverkar.
Så är det ju, de tillhör ju samma
generation.
Samma gäng, samma generation, men så kan man inte heller bygga ett lag.
Nej, det är jättesvårt att veta, men
Där får man ju förutsätta att spelarna är så pass professionella att de kan lägga sånt åt sidan. Där måste ju klubben vara större liksom.
Och de gör ju det så småningom i vilket fall som helst, men det är väl liksom det här, för MFF är ju en väldigt viktig period nu, att man hittar rätt balans och hittar rätt, inte bara träning utan rätt glädje och rätt balans i omklädningsrum och så vidare, för att det är, som jag brukar säga, de är människor, de här lirarna, och de ska fungera liksom som en grupp. Och Det finns väl vissa tecken, tycker jag, som tyder på att MFF inte har fungerat helt som grupp det senaste året. Det har varit ganska splittrat, känns det som. Så att, men man får väl se.
Det är spännande. Förlåt.
Nej, men kör du.
Nej, men jag tycker det var väl det kom, han kommer ju lämna ett tomrum efter sig, och det blir ju upp till de andra att ersätta det, upp till Henrik Rydström att hitta en formel för att lösa det där och försöka finna den där kampviljan och inställningen och klubbhjärtat på något annat sätt. Men för mig så blev själen när jag gick igenom dem att behålla Berget, så blev de allra flesta abstrakta och inte så sällan nostalgiska. Att man liksom landade i saker som att vi behöver hans inställning snarare än att man behöver rent så konkreta saker på plan. Utan det kan, och då kändes det någonstans att det kanske är rimligt att gå skilda vägar där.
Jag tyckte hans inställning under några matcher under hösten som var så dyster i övrigt ändå visade just vad den betyder. Men sen skulle jag bara vilja ge ett litet annat perspektiv på det. Det är lite från vår sida, eller om man ska uttrycka det. Och det är det här med kommunikationen. Det känns konstigt att MFF tydligen blir så ställda när en spelare väljer att inte följa mönstret då och låter MFF gå den officiella vägen. För att när då Berget hade gått ut så vad jag förstår, jag var själv ledig, men vi sökte folk inom MFF då och ingen ville kommentera någonting därför att kommentarer skulle ges på hemsidan. Jag tror liksom att där är vi tillbaka till det här med öppenhet och tydlighet igen. Man måste kunna agera och reagera utifrån det också. Nu har spelaren sagt ifrån att jag får inte vara kvar och jag är inte helt nöjd med det. Och då tycker jag faktiskt att man måste vara så stor så att man kan ställa sig upp och svara för det som har hänt och hur man har resonerat.
Ja, det är dessutom en spelare vars kontrakt hade gått ut. Så ja. Han har
inga förpliktelser.
Några hänsyn överhuvudtaget.
Nej, inte överhuvudtaget. Och det blir väldigt märkligt när det ska filas på och bli rätt kommentarer precis på i ett officiellt meddelande. Och vad jag förstår så var ingen i sportsliga ledningen tillgänglig då på ett par dagar. Det är lite märkligt.
En annan som inte kommer att spela i Malmö FF den kommande säsongen är Dennis Hadzikadunic. Är du överraskad av det, Max?
Nej, jag har faktiskt satt det som det minst överraskande.
En etta alltså.
En etta. På något sätt har det känts hela vägen med tanke på hur bra det har gått för honom att det vore ganska konstigt om han valde att stanna kvar i Malmö så pass ung. Och med goda internationella möjligheter, bosnisk landslagsplats att försvara. Så att jag på något sätt har räknat honom som förlorad för MFF ett långt tag.
Vad säger du, Fredrik?
Jag satte också en etta där. Kanske hade det varit annorlunda om MFF nått en 16-del i Europa League till exempel. Sen så vet man ju aldrig hur det är med hans ryska klubb Rostov och vad de säger. Liksom. Hur det ligger till där, vad de kräver av honom, det vet man ju inte. Men i grund och botten är han ju alldeles för bra för allsvenskan och ska ju såklart spela på en högre nivå. Och sen så har ju MFF knappast stärkt sina aktier under säsongen med allt strul. Det kanske inte är det som gör att en spelare som Hadzikadunic bestämmer sig för att köra på lite till. Liksom.
Nej, och Rostov kan väl inte göra så mycket egentligen, för det är väl sagt att alla utländska spelare i ryska ligan är fria att lånas ut till andra klubbar.
Mm. Mm.
Men vad ser du, Fredrik, för fortsättning på hans karriär då? På liksom, om du får ta en typ gissning.
Jag tycker ju att han kan spela, kanske inte, jag kan väl gå i Ahmed Hodzic fotspår där. Det håller jag inte så speciellt osannolikt. Med den, vad ska man säga, den brasklappen av att Brexit-reglerna ställer till det när man måste ju ha ett arbetstillstånd i England och det är ju inte helt lätt att få det. De gör ju undantag för utländska spelare då. Men då ska man uppfylla vissa kriterier och liksom besitta en viss kompetens som gör att man kommer upp igen, nu svamlar jag, låter det som nu, men man ska vara på en speciell nivå för att få göra ett undantag för de här arbetstillstånden. Sån Brexit-krångel helt enkelt. Men annars känns det ju som att han kunde göra en sån här, ett lag i övre halvan i Championship hade passat honom ganska bra, hans spelstil ganska bra. Men annars, Bundesliga, varför inte? Serie A, varför inte?
Man kan ju säga apropå Championship och Anel Ahmedhodzic att han har gjort dundersuccé hela hösten här, känns det som. Så att det är väl en helt rimlig nivå.
Ja, det är ju inte helt otänkbart att en Premier League-klubb skulle vilja slanta upp för honom nu de här sista veckorna innan deras vinterfönster stänger.
Man får ju utgå ifrån någonstans att MFF har gjort samma analys av omvärldsläget som ni och tänkt att Hadžiadunić kommer nog inte vara kvar. Men det är ändå värt att ställa frågan, tycker jag, Max, vad betyder det för MFF här att han inte är kvar?
Ja, det betyder jättemycket. Så som försvarsspelet såg ut i fjol så var han ju nyckelman och Lasse Nilsson blir inte yngre. Men på något sätt så man går i supportrarnas fotspår så är det väl det krattaste man är väl för Pontus Jansson till sommaren. På något sätt. Det verkar ha varit ett lite rörigt år för honom i Brentford och han är tydligen någon skadekänning nu igen så han inte är med och spelar och han ville ha hit Rydström, uttryckte han ju väldigt tydligt. Så att, sen, samtidigt så har han ju signalerat att det är viktigt att vara ute så länge man kan. Så att, men jag tolkar det som att det öppnar sig för Pontus Jansson i sommar.
Vad säger du, Fredrik? Hur ska, även om det blir om Pontus Jansson kommer att flytta hem i sommar så är det ju en bit av säsongen som ska avverkas först. Hur ska MFF bygga runt den förlusten?
Ja, så vidare de inte lyckas lösa honom innan allsvenskan börjar. Det svenska fönstret är öppet till 31 mars och de får ju köpa honom då. Även om Brentford kanske inte är så sugen på att släppa sin lagkapten innan säsongen är slut. Ska väl inte hålla det för allt för öppet. Men ja, alltså det har ju då nya Derek Cornelius, sen finns Noah Eile, Lasse Nilsson, Felix Beimo kan gå in centralt, Martin Olsson kan.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Jag går in centralt.
Oskar Lewicki.
Oskar Lewicki finns också där.
Vi kör den driven i år igen. Är det nu?
Ja, precis. Vi måste pressa hårdare för att Oskar Lewicki ska gå ner som mittback. För nu är inte Jo Inge Berget kvar som man kan skriva den där traditionsenliga januariartikeln om att Jo Inge Berget vill spela spiss. Den kommer man ju sakna mest egentligen.
Ja. Yes.
Nej, men jag kan ju känna att den uppställningen mittbackar, och Chalus ska vi ju nämna, han är än så länge kvar, även om man kan väl tänka sig att han ser över sina alternativ här i vinter också. Men det, om man ser till mittbacksuppsättningar i Malmö de senaste 5 eller varför inte 10 åren, så är det inte den starkaste.
Nej, jag håller ju helt med att den är inte självklar, men tittar man samtidigt hur MFF har resonerat de senaste åren så är det väl mycket som talar för att Noah Eile är den som går in bredvid Lasse Nilsson, och man tänker i en fyrbackslinje i alla fall. Eftersom han hade en bra säsong i Mjällby och är ung och lovande och dessutom storvuxen. Så känns det ju att det kan finnas någon sorts logik i det i första hand. Sen den här nya kanadensaren vet man ju kanske för lite om.
Ja, nej, det känns ju inte så lönt att hämta hem Noah Eile om man inte tänker att han ska spela.
Nej, precis. Så att då skulle det ju vara någon utlåning igen.
Ja, och jag hade ju också kunnat tänka mig till sommaren, och jag tror också att det hade varit liksom en uppgift som Pontus Jansson hade älskat att ta sig an, att liksom ha Noah Eile bredvid sig i ett mittförsvar och liksom lära upp honom och någonstans kanske se sig själv lite grann i den här yngre spelaren. Och det hade ju varit ett häftigt malmytiskt mittbackspar på många sätt, och det är lite den typen av, vad ska man säga, besked klubben gärna ger sina supportrar också efter ett tufft år, att nu liksom kommer det hemvävt här. Och Janssons situation är ganska spännande, vad som ska hända där. Nu har jag som sagt haft lite skadeproblem här i under hösten och vintern. Inga gigantiska grejer, men dessförinnan har han ju egentligen varit frisk som en nötkärna under flera säsonger. Han var ju förra säsongen så spelade han ju näst mest av alla i Premier League. Alltså vilken 21-22 blev det sådär. Så att, ja, mycket talar för att han har många år kvar i sig. Han är ju väldigt noggrann fysiskt, tar väl hand om sig och sådär, äter rätt och sådär. Han har väl upplevt någon slags ny vår när det kommer till att sköta sin kropp, vilket många gjorde. Marcus Rosenberg gick ju också den vägen när han kom tillbaka till MFF.
Ja. Jag tror att det här som Fredrik trycker på med identiteten och det unga MFF, att ska man nu markera att det var ett ålderstiget lag som inte fungerade, och kickar man nu iväg i Inge Berget till exempel då, som inte är lastgammal ska vi komma ihåg, så är det väl viktigt. Jag tror att det hålls många tummar för att Hugo Larsson och Nanasi och Eile, kanske även Patrice Seydoux kan gå in och liksom, inte alla fyra ordinarie, det tror jag kanske inte, men att de liksom är där och hugger verkligen i högsta grad. Tillsammans det med att en sån som Tinnerholm återvänder och Skalevicki förhoppningsvis är frisk, så kanske man hittar tillbaka lite till identitet. Men jag saknar fortfarande toppar här. Ett par riktiga starka nyförvärv, som framförallt offensivt.
Vi återkommer till nyförvärven här snart, men vi ska först liksom ta de här som inte är kvar i mål. För Adinalic comeback-säsong efter knäskadan kommer inte att ske i MFFs tröja utan i Hammarbys. Är du överraskad, Fredrik?
Ja, men lite halv överraskad är jag ändå. Jag satt en trea på överrasknings skalan. De förhandlade ändå ganska, det lät ändå väldigt optimistiskt kring förhandlingarna. Jag tror till och med det uttrycktes som så att det löser sig inom kort och så vidare. Sen måste ju hänt någonting under den sista tiden. Kanske klev Hammarby in i handlingarna om ett sockrat bud och kunde kanske lova lite mer, en lite tydligare roll i truppen än vad MFF har kunnat göra. Det har vi ju pratat om tidigare, att Nalic har liksom kanske funnits vissa tvivel kring vad klubben vill, hur de vill använda honom och på vilken position och hur de ser honom. Det finns ju en viss dansk kille som spelar som nummer 10 i MFF rätt ofta, och han är ju lite svår att flytta på.
Det är väl
vilket gör ju Nalics situation problematisk.
Det är väl rätt så rimligt att tro att Hammarby har kunnat göra just det, med tanke på att de tappade ett gäng spelare här på ett bräde. Inte minst då Darijan Bojanic. Det är väl kanske där som Nalic ser sin chans, eller längre upp i banan.
Ja, men det får man ju se lite hur de balanserar runt där. Men absolut är det säkert så de tänker sig. Både Ludvigsson har försvunnit och Svedberg försvann under säsongen. Så att där, ja, det finns alternativ för honom att få lite samma som MFF för att flytta sig runt på många på.
Blev du överraskad av detta, Max?
Nej, vi är samma nivå här. Så där, trea här också, så där lite lagom överraskade. Alltså jag tror det finns säkert flera bottnar i det här. Det är väl så att Adinalic, det känns som att han själv har liksom kanske tagit det här att jag skriver inte på nytt, utan jag kan få ett bra deal med Hammarby och få en bra sign-on. Jag har inget kontrakt. Alltså, jag kan tänka mig att det är så att Malmö omvänt kanske egentligen ville ha ett kontrakt på åtminstone 1,5 år med honom, eller så här, för att kunna få ut någonting om de skulle kunna sälja honom. För det är lite bittert kanske att man har gått igenom hela rehabprocessen i Malmö och sen går gratis härifrån. Sen ska vi väl komma ihåg att han är inte helt återställd nu, för det lär väl ta några månader till. Men sen är så att det är som sagt lite både och. Men jag i min MFF-profil så tycker jag att Adinalis är väldigt bra person, tycker jag, på många sätt och vis. Men han har inte riktigt passat in ändå, eftersom han har varvat så högt och lågt. Och i mitt tycke då spelat lite för mycket för sig själv och inte för laget. Och jag tror inte att det passar in riktigt i Rydströms modell heller. Så att jag kan inte säga att jag är överraskad. Sen är det väl någonting med Hammarby och gamla MFF-are. Vilan och Jordic och Rodic och jag vet inte allt vad de heter. De har haft en tendens att hamna där uppe.
Om man liksom försöker avstå från att projicera vad som skulle kunna ha blivit med Adinalic i MFF, Fredrik. Om man ser på det som Andy Nalic har gjort i MFF, är det, kommer det att märkas att han inte är kvar på något sätt?
Ja, man kan ju nästan så att när han gick sönder där mot Värnamo, det var ju då raset började, säsongen som gick nu liksom, om man vill se det som det. Nej, men det är en väldigt funktionell spelare med en väldigt hög högsta nivå. Och det är klart att det kommer ju saknas i en trupp, men samtidigt så tycker jag att MFF på de positionerna just nu har det ganska, alltså i alla fall väldigt många andra alternativ. Sen är det ju inte nödvändigtvis så att de alltid skulle varit bättre de alternativen, men det finns väldigt mycket spelare och några måste lämna klubben. För truppen är ju för stor som den är nu. Och han kommer från en korsbandsskada, han är trots allt 26 år i år. Även om han inte fyller förrän i december. Så det känns någonstans ändå rimligt. Sådär. Sen var jag i perioden som sagt en bra spelare. Och som har liksom varit funktionell och spelat mer än vad man kanske tänker sig att han har spelat. Om man tittar statistik så är han ofta ganska högt uppe där. Liksom. I alla fall i medverkan i matcher även om han inte startar alla gånger. Sådär. Gjort en hel del poäng också.
Är ni beredda att prata nyförvärv nu?
Ja.
Ja, kör vi inte.
Taha Alis övergång från Helsingborgs IF till Malmö FF har varit på tapeten ett tag och i samband med måndagskvällens träningspremiär så presenterades han för supportrarna. Om vi bortser från presentationen och koncentrerar oss på den ursprungliga nyheten, Max. Blev du överraskad av den?
Ja, jag blev mycket överraskad över den. Inte när den väl kom, för det hade ju
läckt
ut. Men när det här dök upp först. Nu kan jag inte säga att jag såg så våldsamt mycket av HIF i fjol. Men alltså, det är klart att en stor tekniker, det är väldigt spännande i grunden. Men en spelare som producerade så lite som han ändå gjorde i HIF. Det är svårt i tankevärlden just nu att säga att det är det som är spelaren som ska lyfta Malmö FF från en sjunde plats i Allsvenskan. Sen måste ju naturligtvis Rydström, för det är ju tydligt att det här är hans värvning, se någon alldeles speciell potential i honom och att man kan bli en helt annan spelare i en ny miljö. Men utifrån liksom, annars så känns det som väldigt överraskande, för det var ju liksom inte att shoppa från en högre hylla, det kan man ju inte säga.
Ja, det var ju svårt att producera i den miljön han var. Det får man säga, men det var ju samtidigt också så att när liksom så som det gick för laget gick det för honom lite grann. Det var inte så att han kanske höjde sig över mängden.
Och det är ju ibland så ändå att även om du spelar i ett dåligt lag så kan du ju som individuell spelare märkas väldigt tydligt och ändå producera och skapa bara för att du är så pass duktig. Men det på pappret så känns det här som en chansning, det måste jag säga. Men alltså, det är roligt att ha fel. I sådana lägen.
Ja, du satte ingen siffra.
Ja, men det var en femma.
Det var en femma. Vad säger du, Fredrik?
Ja, jag satte en fyra, men jag kunde kanske satt en femma också. Det är svårt att veta vad exakt var gränsen går där.
Ja, det är en ganska flytande skala det här.
MFF var ju lite sugna redan inför förra säsongen. De hade i alla fall koll på honom, men så blev det HF. Det var liksom ett tag det ryktades lite grann. Man vet inte om det är en agentplacering eller om det faktiskt var ett rejält intresse där eller att man bara, ja, man har liksom scoutat lite grann och så. Men i alla fall, han har ju alltså sanslösa siffror när det gäller dribblingar en mot en och bolltransporter framåt i planen. Där är jag i särklass främst i Allsvenskan. Men ja, som Max säger, poängproduktionen, inget större. Han gjorde poäng i blott 4 matcher i fjol. Och under seriens andra halva så har han en assist mot Jumbo Sundsvall. Det blir liksom, ska man vara elak så är det ju en lite skolgårdsspelstil. Att man kör för sig själv och liksom någonting för highlight reelsen och sådär. Så att MFF tar honom nu för enligt uppgift 8 miljoner kronor som ersättare. För att ersätta då Birman Sevic, det känns sådär. Det kanske, för mig är det mer bredd än spets, en spelare man vill ha i truppen. kanske snarare än någon som ska liksom stå ett startalternativ. För mig kanske känns mer rimligt att en klubb som IFK Göteborg eller varför inte då Kalmar eller ett annat lag som är lite under den förväntade toppen gjorde den här typen av värvningen. Det är ändå en kille som fyller 25 år i år och man kan inte klassa honom som talang längre. Men ja, vänder man på det så är det en spelartyp som absolut kan flyga mycket bättre i en bättre miljö. HF var, det var liksom allt annat än harmoniskt och ett lag som på stora nivåer inte höll allsvensk klass. Det är ju som sagt inte lätt att prestera i den nivån, speciellt inte när man har en sån irrationell spelstil där liksom det kräver lite extra av lagkamrater att faktiskt placera sig på rätt ställe och liksom ta löpningar som öppnar upp för Ali så att han kan få ut mest och verkligen komma till de här poängen, antingen genom att göra mål själv eller genom att spela fram. I MFF är det möjligt att de förutsättningarna finns där, och MFF behöver ju också få in någon som kan slå sin gubbe oftare än mot den. Det har ju liksom varit ett väldokumenterat faktum att man har brustit där. Och sen ska det väl tilläggas också, det är en konstgrässpelare. Det behövs ju också med tanke på de trista rådande förutsättningarna i den här serien med artificiellt underlag högt och lågt.
Det, alltså där jag också kan köpa, spelartypen behövs in i högsta grad. Jag har tjatat om här tidigare att Malmö FF har ju de senaste åren trots framgångar haft alldeles för få spelare som har kunnat slå sin spelare på det sättet. Och Birma var ju en sån som gjorde det. Nu får man ju in denna HF, man får ju också in Sebastian Anasi som i sina bästa stunder också är en sån spelare, och jag tror att det är jätteviktigt för att komma bort från det statiska handbollstrillandet framför straffområdet.
Mm. Men det är väl också någonstans som jag landade att det var för 1,5 år sedan sköt Birman Sevic mer eller mindre själv MFF till, inte mer eller mindre själv, det var inte, men till Champions League med en rad fina Europa-prestationer. Jag har liksom lite svårt att se Ali göra det på samma sätt. Och då är Ali ändå äldre än vad Birman Sevic var när han kom.
Man kan säga Birman, dels naturligtvis det som du säger, sköt dem till Champions League och nästan sköt dem till cupguld sen förra vintern också genom att göra mål i nästan varje match där. Så det är rätt så höga krav på dem, på Ali, om man ska kunna matcha det.
Men vad gäller Ali, det har ju ändå gått ganska, även om han är gammal kan man ju inte absolut inte säga, men 25 då, det har ju ändå gått ganska snabbt i hans, alltså det har gått från Sollentuna via Västerås och Helsingborg till Malmö. Och det känns, man får ju förmoda att de ser en utvecklingspotential. Och det känns ju som att det är ju spelet i straffområdet, och alltså de sista avgörande momenten som behöver utvecklas framför allt. Det var ju ganska många, jag har ju genom mitt arbete sett HF ganska mycket ändå, och det var ju ofta liksom att han kom fram till eller in i straffområdet precis, men sen så ebbade det ut lite grann.
Nej, men jag tror, alltså, man brukar ju säga att man ska ge spelare tid och de ska växa in i uppgiften, och du säger att det har gått fort för honom. Jag tror att det här är en sån kille som det måste slå ganska snabbt för honom om det ska fungera på något sätt. Jag tror inte att han, för att han, i och med att han har så speciell spelstil, så det finns naturligtvis detaljer han kan slipa på, men han måste liksom hitta formen i det här laget ganska snabbt, tror jag, för att verkligen etablera sig. Så det är en utmaning.
Ja, men av nyförvärven så är han ju, om man liksom, även om man går några år bak i tiden, så tycker jag att han känns väldigt väldigt intressant. Det hade varit häftigt om man får det att stämma, för då är det är ju liksom en artist på något sätt. Det är alltid härligt att se spelare som kan göra de sakerna han kan göra med en boll. Det är liksom en fascinerande teknik han har och ett ryck med bollen liksom. Så att det blir, kan han göra liksom, bli mer produktiv och samtidigt och inte göra för stora ingrepp i sin spelstil, så är det ju en jäkligt häftig spelare som MFF på sikt också skulle kunna få sålt för en skaplig peng.
Absolut, och det är ju det som det är de här individuella spetsegenskaperna som man letar efter och som, jag ska inte säga att de måste slämma samman, men de måste ju finnas där ganska direkt. Jag tänker på Tokelo Rantien när han kom till MFF. Det var ju en helt annan egenskap, men jag tror ingen glömmer hans första match när han liksom sprintar ifrån alla från mittlinjen och liksom man bara inser att wow, den här spelaren har någonting som ingen annan spelare har. Sen hade han också svårt att göra mål stundtals, men det fanns någonting som kunde lett till något mycket, mycket större. Så att, det är klart att det är jättespännande. Det är mycket mer spännande med en sån spelare än en Chalus som kommer hit eller alltså den mer rollspelaren eller vad man ska säga. Som.
Sen får man ju se hur väl det faller ut att MFF nu har ersatt då Seju, vad säger jag, Birman Sevic, Nalic och Berget med Seju, Ali och Nanassi då. Om det är något som gör laget starkare och om de kan liksom ta ytterligare kliv de här tre sistnämnda där för att göra laget starkare. Och sen en liten reflektion som jag har också. Det är lite intressant att Malmö FF just nu innehåller tre spelare som åkt ur allsvenskan med Helsingborgs IF de tre senaste åren. Det är lite tänkvärt ändå.
In har också kommit Derek Cornelius, icke-spelande VM-back för Kanada. Han blev MFFs andra värvning denna vinter. Anton Tinnerholm var den första. Och det här var väl ändå väntat, Fredrik?
Ja, nej, den såg jag komma faktiskt. Ja. Jag kan inte fatta att jag borde flaggat mig för den här podden, tycker jag. Med tanke på hur mycket jag vetat om den. Nej, jag kan inte. Jag har inte mycket att säga där, faktiskt. Jag har inte sett honom spela, men det ska bli... Det känns ju potentiellt som en spelare som... Ett intressant förstärkning förstås. En spelare som såklart siktar mot hemma-VM för Kanada 2026. Men jag vill såklart se honom i den här kontexten, den svenska kontexten. Och hur han passar i laget och hur Rydström vill använda honom för att liksom egentligen säga så mycket mer...
Ja, det är svårt med de här spelarna.
Det är ingen värvning som säljer årskort.
Nej, det gör den ju inte. Inte i förväg i alla fall, får man ha sett dem. Och det är lika, man kan väl inte dra paralleller sen, men jag tänker lite på Chalus också. Som då hade bra meriter med tjeckiska U21-landslaget och sånt när han kom hit. Och sen måste vi ändå konstatera, även om man säger att han inte har fått så många chanser, att han inte har fungerat i den här miljön. Och ändå blev lustigt nog uttagen i tjeckiska landslaget precis före säsongen till slut och spelade väl till och med lite grann om jag minns rätt. Men det är liksom, det som du säger, det säljer ju inte årskort det här. Sen klart att är du VM-spelare för Kanada eller platsar i en sån trupp så är det ju, du borde ju hålla en rätt hyfsad allsvensk klass åtminstone, kan man tycka. Men som sagt, jag tycker precis som Fredrik, det är en sån spelare man måste se först för att ana sig till vad det kan bli.
Så ni menar att ni har inte gått tillbaka och kollat?
Nej.
Hans matcher? Nej. Det blev lite
besvikt. Jag valde att fira jul istället. Det var dålig karaktär.
Ja, då får vi göra någonting.
Man måste ladda batterierna själv någon gång också faktiskt.
Ja, det är sant. Fredrik, har du något mer du vill tillägga här? Du som sitter
Nej,
på din kammare och funderar.
Borde jag det? Det känns som att det är liksom... Det försökte gå igenom... Försökte klura lite på hur MFF möjligen skulle kunna starta om allsvenskan började idag. Och så där. Och om laget var starkare än vad det var i fjol och så vidare. Och vilka spelare som man känner sig ganska tveksam kring just nu. Vad som ska hända där. Situationen med Beijmo och Tinnerholm på högerbacken, vem ska spela där egentligen? Lomotey, finns det plats för honom när Sibi kommer tillbaka? Chalus, vad händer? Jonas Knutsen, blir han kvar? Sergio Peña vill ju ganska tydligt bort, men han är ändå kvar. Och kan han få ett lyft under Rydström och hitta liksom en ny tändning där? Malika Bobakari, vad händer där? Och är MFF liksom lite nöjda med den centrala uppsättningen anfallare de har nu med Kestelin och Boja Turay? Boja Turay är ju inte spets egentligen, han vill ju vara en av två där framme. helst
men du,
inte
det här låter som en timme till, Fredrik.
Ja, precis. Nej, men det är mycket sånt som jag tänker att vi får prata om framöver. Liksom.
Man får ju se lite grann när träningsmatch och sånt kommer igång. Men mina tvivel ligger ju kvar där framme. Du nämner både Boja Touré och Abu Bakari. Alltså jag tycker fortfarande att ska Malmö FF gå från den sjunde plats man var i fjol till en toppplats i Allsvenskan, så måste man ha en anfallare till av yppersta klass. Och jag tycker inte att någon av dem, även om Boja Touré fick spela på kant, det finns ingenting som talar för att någon av dem skulle lyfta MFF 2023. Det låter hårt. Men
som Henrik Rydström har sagt vid upprepade tillfällen, så i hans tidigare lag har han inte haft en enda anfall. Så att det kanske känns lite mycket det de har nu.
Men jag tycker det finns rätt mycket frågetecken kvar. Fredrik har ju antytt mer än väl att truppen, det är väldigt många i truppen. Det är många av de namnen som han nämner nu som jag har svårt att säga att de verkligen ska slå sig in och ta en plats i laget. Så att det kan ju vara en ganska spännande månad framöver här. Eller två månader till och med.
MFF har ju sin första träningsmatch mot Randers den 20 januari. Och så möter de Nordsjälland som ju leder danska ligan veckan efter.
Man ska ju bara säga apropå det här med spelarna, så det är bara svenska och något ytterligare transferfönster som är öppet till mars. Så att om vi tänker i termer av att Malmö FF ska släppa iväg spelare till andra klubbar som är kris ute i Europa, så är det ju ganska kort om tid. Då pratar vi liksom om att det är, vad blir det, 20 dagar ungefär där och så.
Snabbbantning. Vad skulle du säga, Fredrik?
Ja, det är intressant att med Hugo Larsson också, som vi kan väl nämna att han fick landslagsdebutera som den första 2004 och göra detta också. Gjorde väl bra, får man väl säga.
Ja, man får hoppas att han är kvar i MFF ett tag till helt enkelt, för han är väl en sån som kan göra en Mattias Svanberg försvinna väldigt tidigt.
Det var det jag också tänkte komma till den. Jag har också pratat om att det finns ett intresse för honom och Christiansen, och var tydlig med att han borde lämna, sa han i en KVP-intervju här i höstas, tror jag det var. Det känns lite mer som att det nog kan hända någonting där i vinter kring Hugo Larsson. Jag menar, grundförutsättningarna för en riktigt stor försäljning där finns ju. Det kan ju gå väldigt fort det där, om det finns något. Sen är det lite roligt att att de har börjat svänga lite kring Manchester City-liknelserna. Milojevic var ju väldigt tydlig med att han såg honom som en Kevin De Bruyne förra året. Det var ju det stora liksom. Och nu läste jag i Aftonbladet att Henrik Rydström på julafton hade skickat klipp på Rodri i Manchester City till Hugo Larsson då, mitt i Kalle Anka tydligen, vilket ju är tufft för en ung spelare.
Helger det, och så till den yngste spelaren, va?
Ja, precis. Det är inte schysst. Alltså.
Han har ändå sett dem jättemånga gånger.
Ja, jo, ja. Det är klart. Nej, men alltså, Rodri är inte mer tillbakadragen spelare än vad Kevin De Bruyne är, så man undrar om det kan bli liksom en liten omskolning där. Är det Hugo Larsson som är sexan säsongen som kommer?
Alltså med tanke på det man har sett så känns det ju inte orimligt.
Nej. Det är mycket, mycket, mycket frågor som väntar på svar, känns det som.
Ja, bra. Vi har flera färdiga avsnitt redan.
Nej, men det känns ju inte som så mycket svar har kommit under de här uppehållet egentligen. Det är rätt mycket status quo på många fronter, om man ska vara ärlig.
Mm.
Innan vi slutar så ska vi prata lite grann om damlaget också. De hade ju också träningspremiär igår på Malmö IP. Och Max, du har lite att förmedla här.
Ja, inga stora saker så. Man ska ta en reflektion först, så är det är ju snyggt och prydligt. Malmö gjorde ju på samma sätt i fjol, att man hade en gemensam premiär. Det var ju väldigt mycket folk igår. Frågan är hur många som var där på att titta på fotboll och hur många som bara skulle bränna fyrverkerier. Det var tydligen rätt så många som gick när de hade bränt iväg sina.
Det såg lite tunnare ut där på kortsidan. Ja, efter.
Det kan man ju fundera kring i och för sig. Men det är en annan diskussion. Nej, men jag tycker att, jag har ju sagt tidigare att MFF måste förstärka damlaget ganska betydligt. Man har gjort vissa förändringar på målvaktssidan redan. Inte värvat några toppspelare där. Men därmed har man ju plockat hem Sara Meluk från Umeå. Och det är ju lite spännande, för det är en spelare med Rosengårdsrötter, alltså Malmörötter sen tidigare. Och hon spelade ju trots allt i Allsvenskan i Umeå i fjol. Och det tror jag kan vara en väldigt viktig egenskap att man plockar spelare som har varit på en för hög nivå för division 1 om man uttrycker det så. För att det kommer att bli ett mycket, mycket tuffare år i år. Och då tror jag att den typen av spelare kommer att vara väldigt, väldigt viktiga. Jag ser också nu att, vilket är lite kittlande då, man har lagt in en träningsmatch 4 februari tror jag det var mot Helsingborgs IF på damsidan. HIF har ju också knuffat på rätt så bra med sitt damlag, men är en serie under. Men det är väl lite kul med att det blir, måste vara det första derbyt någonsin mellan MFF och HIF på kvinnliga sidan faktiskt. Det tycker jag är lite, lite häftigt. Så att det börjar väl röra på sig där. Det är en del spelare som har försvunnit från MFF dam också. Men jag undrar om inte det kommer att behövas något nyförvärv ytterligare. Man kan ju nämna också, de har ju plockat in 2 systrar Velin. Alla som är här i krokarna vet att det är en hel klan av fotbollsspelare. Men de är ju väldigt unga och det gäller liksom att hålla skador borta. Det har ju varit en följetong för ett par av systrarna. Så att, där tycker jag inte man ska ha för stora krav i nuläget. Men faktiskt en spännande start där också. Och vi ska ju säga att de är ju nykomliga i division 1 som är tredje nivån och har på något sätt inte tid att missa någonting utan måste ju nästan upp till elitettan igen.
När är det matchen mot Ljungskile, Fredrik?
Det vet jag inte.
Har du ritat in den?
Nej, jag har inte gjort det.
Nej.
Men den,
jag vet inte heller, men jag tänkte att du skulle ha koll på detta.
Ja, det trodde jag. Det hade jag kunnat förbereda mig med den.
Ja. Ja, jag tror inte du behövde förberedelse för att svara på den frågan.
Jag vet faktiskt inte. Jag är inte riktigt säker på om det har kommit ett spelprogram.
Nej, det har det inte gjort.
För dem.
Det har det inte gjort.
Jag ska bara gå in på svensk fotboll och så försöka kolla spelschemat där. Ge mig 2 timmar så ska jag kunna hitta rätt.
Det är intressant. Det är verkligen ett sidospel nu. Men jag gick in för att jag skulle kolla lite uppgifter om spelare från förra säsongen. Och Svenska fotbollsförbundet är extremt snabba med att addera sin egen historia. För att nu är allting från allsvenskan och damallsvenskan är alltså nollat nu. Och det finns ingen människa i världen som kan hitta statistiken från i fjol. Vilket jag tycker är... Ja, det är så bedrövligt.
Att man letar sig in på svensk fotbolls darknet.
Ja, men det finns kanske någonstans där. Men alltså att vara så historielös så att man inte ska kunna hitta det på ett enkelt sätt. Jag tycker det är förfärligt.
Usch, ja. Ja, vi får återkomma i ärendet när spelprogrammet föreligger. Det är ju framförallt Ljungskile-matchen nu som är årets klo. Hörni, vi säger så för den här gången. Det här har varit avsnitt nummer 307 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag är ett sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss. Hej hej.
Det är en jättekomplicerad konflikt. Just idag kan man ju förenkla det och säga att det finns 2 sidor, 2 nätverk.
Vilka är det egentligen som skjuter i Malmö?
På ena sidan ledaren för Satudarah Assassins och hans kompisar. På andra sidan något som slarvigt kan kallas för Kroksbäcksgänget.
Hur hänger de skånska skolattackerna ihop?
De gjorde sådär som barn kan göra. Att man liksom skär ett litet snitt i handen så att det kommer några droppar blod. Och så blandar man blod med varandra. Det är därför de kallar varandra för blodsbröder.
Och hur kommer det sig att det pågår en modern vikingafejd i Skåne just nu?
Så försvinner ett vikingaskepp på 14 meter mitt framför ögonen på personalen.
I vår nyhetspodd Du lyssnar på Sydsvenskan får du det viktigaste och mest spännande som händer just nu i Skåne, Sverige och världen. Du hittar den där du lyssnar på poddar.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.